Det blev så att det här är väl i Luxor och det är Karnak-templet som är en av de mest intressanta och största templen som är helt fantastiskt. Vi var där tidigare på kvällen på ett solmiljär tillställning. Så det innebär att man belyser templet från olika vinklar och så har man en spikertext som talar om historiska skeden. Och det här templet innehåller ju många många skeden och många, många byggnationer och många, även man nästan kan kalla för dynastier. Så det sveper ju över ett, vad är det? Över tusen år, va? Jag tycker. Och det är helt fantastiskt. Och vi fick som sagt en tidig morgon här för oss, någorlunda för oss själva. Annars är det väldigt svårt att kunna, sådana här templer och sådana här byggnader måste man, jag personligen måste i alla fall, eller känner att jag vill, man behöver en viss ensamhet för att kunna känna storheten i den här byggnaden.
Här finns som olika hieroglyferna som var underbara att få förklaringen till. Så småningom kunde man känna igen dem. Faraonerna skrev sitt namn till exempel i kartuscherna. Och faraons son till exempel, sonen var en anka. Så då kunde man försöka att läsa det, det var hemskt.
Det går faktiskt ganska lätt och lätt, men det är så komplicerat är det faktiskt inte. Och de här figurerna, de representerar ju vissa bokstäver som kommer igen. Med vissa olika kartusch. Betydelser i olika sammanhang. Men det går faktiskt. Den är väldigt, väldigt vacker. Och den här lilla, ja, det är ett litet tempel. Det fann man väldigt sent under markytan som jag fattade var någon form av, hade varit en fyllning. Och där hittar man då för 50 år. Det var inte länge sedan man hittade den, 50 år och så. Så därför är det väldigt väl bibehållet. Oerhört vackert.
Så det är en kartusch som är indrammat. Och så är symbolerna inskrivna.
Nu hade vi en egyptisk guide. Och hon var mycket, mycket skicklig. Och tack vare henne så fick man uppleva mycket av det historiska och det är väl tyvärr lite till att man måste faktiskt ha någon som kan förklara och berätta och kan visa de väsentligheter, för när man ofta går som turist så är det en guide som har lärt sig det här att rabbla i stort sett en lång läxa rakt upp och ner och det blir ganska onjupbart, men henne kunde ju liksom gå in och fråga i detaljer utanför så att säga det vanliga turiststråket.
Ja, man föreställer sig att alla de byggnader var målade. Man hade målade ornamenter också. Mycket imponerande. Och obelisken som vi såg nu kort var alltså i en enda stora stenbit.
En sak till som jag vet att vi har tidigare talat om med kungen, det är det här engagemanget för scouting. Vilket tidigare, om det är lite grann så tycker jag att det ligger i tiden, engagemanget för barn och för ungdomar. För diskussionerna har ju under senaste året gällt mycket, till exempel ungdomsvåld och så vidare. Jag vet att kungen har synpunkter på det här med att man ska ta sig an ungdomar och barn och det kan finnas en väldigt positiv fostrande effekt i till exempel scoutrörelsen.
Jo, jag har ju, i och med att jag var scout en gång i tiden och jag fick väldigt mycket ut av det, måste jag säga. Man var både ute i naturen och lärde känna den och samtidigt lärde man sig ett väldigt fint kamratskap. Och nu i Sverige, det är lite skillnad mot andra länder, så har vi ju som kanske, ja, kanske inte alltid bekant, men det är flickor och pojkar som jobbar ihop i små grupper och de lär sig väldigt mycket. Kör
det efteråt?
Nej, det gör de inte, men de lär sig väldigt mycket av naturen och just att umgås med varandra och lära sig att ta ansvar och klara uppgifter och sånt. Och det började ju faktiskt en gång i tiden precis ungefär som du nämnde här att det var väl efterkrigstiden i England helt enkelt när storstäderna var förslummade, oerhört stora problem när det gällde ungdomarna, att då för att på något sätt få tag i de här ungdomsbrottsligheterna eller de här rörelserna som rörde sig bland ungdomarna, att skapa en typ av vad ska man kalla för pojkföreningar eller på något sätt och sen ta ut dem från stan och ut i naturen istället. Mm. Och så att de skulle kunna engagera sig i något annat än bara springa omkring och kanske förstöra saker och lämnas andra människor.
Vad tycker ni som moderna föräldrar om den här utvecklingen eller vad ska vi kalla det, problemen, bekymren som finns med ungdomen av idag? Barn, det är barn som växer upp nu och det här är någonting man känner av som förälder väldigt akut ibland. Det kommer stora rubriker om till exempel ungdomsvåld.
Det är ju fruktansvärt den utvecklingen som har ju varit här det sista året i Sverige. Men det är ju skrämmande definitivt tycker jag. Och vi alla försöker väl med egna medel på något sätt att försöka lösa det här. Men det är väldigt svårt att försöka veta vad man ska angripa egentligen. För det är liksom en luddig företeelse och det är svårt att veta egentligen exakt var problemet finns någonstans. Men ja, jag tycker som alltid att det finns ju faktiskt två personer i varje barns liv och det är ju föräldrarna. Och trots allt är de ansvar för sitt eget barn och för barnets då framtid och uppväxttid och utveckling. Så att jag kan inte komma ifrån att problemet måste ju ligga där.
Drottningen nickar instämmande.
Ja, det hoppas jag.
Ja, man är ju lite förvånad att det händer idag, i dagsläget som de mesta hade ju ganska fel. Och så det är inte sådana problem som i utvecklingsländer, fattigdom eller brottslighet på så sätt. Så man undrar verkligen vad det är som ligger bakom det.
Allvarliga ord. Vi kanske inte ska fastna i sånt så mycket. Utan får jag göra ett förslag att vi vänder tvärt och går tillbaka under året som har gått och tittar på till exempel här vad som hände på Drottningholm på Valborgsmässoafton. För då var det stort födelsedagskalas. Och det var någonting alldeles speciellt för då kom det gäster från hela världen. Berätta hur det där arrangerades.
Ja. Jag vill tyvärr anknyta lite grann där vi var tidigare och det ligger lite grann i det. För att jag tycker att nu har jag en stor familj, ett antal systrar och antal kusiner. Och det ligger lite grann i det hela faktiskt att hitta en god anledning, vilket jag tyckte jag hade här. Men bakgrunden var väl lite grann att kunna samla släkt och vänner och att även de fick möjlighet att träffas sinsemellan. För det är ju så ofta att vi har inte tid eller att kanske åka till varandra, släkter och vänner eller äldre eller yngre generationer. Man glider ifrån varandra väldigt lätt, generationer glider ifrån varandra. Man har olika intressen eller man bor på olika ställen i världen och så vidare. Och då tyckte jag det var ett utmärkt tillfälle att försöka föra ihop. Det var ju alla åldrar i stort sett. Och från olika ställen och det tyckte jag var väldigt skojigt.
Kungens 40-årsdag resulterade ju i en alldeles speciell gåva från riksdagen, ja från hela folket. Mm. Och det handlar alltså om Soliden. Vad vill kungen berätta om det där projektet?
Det är ett, egentligen var det en gammal idé som jag haft att Soliden är ju en fin gammal trädgård, den är en 60 år plus. Och nu har man ju märkt de sista åren jag har gått där att den växer ju till sig, träden blir större och större och Helt plötsligt har den blivit lite för stor i proportionerna. Träden växer och döljer vissa områden. Så jag har ju gått och funderat att jag skulle börja utvidga trädgården lite grann och läsa upp och inte direkt bara från början, men man måste ju följa med hela tiden. Och som sagt, att drottningen har gått och funderat lite grann på det här och hon har väl också tagit fasta på mina idéer. Så hon har väl fått fram en liten diskret hint, en antydan om att det här kanske vore någonting att tänka på. Och det är mycket tacksam att ha den regeringen och riksdagen anammat den här lilla idén. Och så nu är vi i full färd att utvidga trädgården. Eller i varje fall göra en ny arrangemang, ett vatten, ska man kalla det för vattenspel. Det har ju nu kallats för en äng hela tiden i pressen, men det blev kanske inte så mycket äng utav det hela. Utan det är snarare ett vattenspel helt enkelt.
Vi ser hur det här arbetet har fortskridit under året lite grann.
Ja, det pågår ju hela tiden. Jag var ju här några dagar i höstas som hastas. Och det var inte helt lätt, för att jag är inte någon speciell inprogrammerad på att köra en sån här maskin. Men jag tyckte det var skojigt att prova i varje fall en stund och se hur det är.
Och det är alltså kungen själv som kör?
Ja, jag i varje fall försöker att lära mig hur det går till. Jag kommer inte så långt, för det tar ju faktiskt några dagar innan man lär sig det här. Det gör man inte i en handvändning.
Det här är ingen grävskopa, det är någon sorts...
Jo, det är en baklastare som är en gammal begagnad sådan som vi hittade. Den har faktiskt fungerat kolossalt bra hittills.
Hittade?
Ja, man hittade en sån som hittade den. Det går att hitta sånt.
Köp begagnad,
absolut.
Vad ska det handla om nu då? Det är inte bara att köra grävmaskin eller baklastare. Här är det hårda bud på gång.
Ja, tyvärr, det känns lite hårt i början. Det tog ju faktiskt några år innan jag bestämde mig för det här. Och nu egentligen bara sett att som sagt sågen i träna här och såga bort dem. Jag har en känsla av att det är många som kommer och kanske tycka att det var lite för hårt, att vi gick för hårt fram. Men som jag sa tidigare, att trädgården växer upp och träna växer upp och den får en helt annan karaktär än vad det var mening från början.
Och de här inte hade så lätt att få en kund?
Nej, de var knepiga än jag trodde, för det var ett knippe trä som stod intill varandra, så att de hängde i varandra och det var väldigt svårt att få ner faktiskt.
Det här måste jag säga, det är ju en annan bild av kungen än man kanske är van att se. Hur får man tid att lära sig att bli en sån här höjare på skogsbruk och grävmaskiner?
Ja. Ja, på sommaren så blir det faktiskt en hel del sånt här jobb där nere. Jag tycker det är skoj att hjälpa till i trädgården och sen så tycker jag det är skönt att röra på mig lite grann. Man får röra på kroppen. Och jag måste ju kanske erkänna, när vi började här i somras så gick vi ganska hårt fram de första dagarna och ja, man blir ordentligt trött. Man är ovan och man spänner sig och man arbetar på fel sätt.
Jag sa att barnen kommit hit en stund för att hälsa på också. För de måste naturligtvis vara med i programmet. Och ja, kanske drottningen kan berätta hur gamla de har blivit nu egentligen.
Trevligt, hur gammalt är du?
9 år.
9 år, kan Filip?
7.
7, Madeleine?
Fyra.
Och jag tänkte att vi skulle tillsammans gå tillbaks till en händelse som vi var med om för några dagar sedan. Och tittade på när ni hade fritidsaktiviteter för. Nämligen höll på med hästar. Och kanske Victoria kan berätta var det där skedde och vad vi gjorde då.
Ja, vi red.
Var någonstans?
På stället.
På 2 jättefina hästar.
Ja, en är mamma och hon heter Khadija. Och den andra är min. Och hon heter Travolta.
Travolta, det är ett väldigt speciellt fint namn. Varför heter den Travolta?
Det är jag.
För att dansa kanske.
Nej, men...
Jag travar mest.
Just.
Jag travar mest. Jag tror pappa vet bättre.
Är det? Nej, när var det nu? Vi var ju på Gotland här på en...
På Eriksgatan eller?
Eriksgatan för... Ja, vad är det? 5 år sedan någonting, va? Kan det vara det? 6?
Mm. Nej, det måste vara längre. Vi tog den 9 nu.
Så... Oj, oj, svårt. Ja, i varje fall. Det är en äkta Gotlandsruss utanför Löjstehed. Mm. Och det var väl just i den här Travolta-fiven som var då. Och då kunde jag inte låta bli att jag tyckte det var festligt.
Alla tre barnen rider alltså?
Ja, det skulle jag säga. Mm. Mer eller mindre.
Och?
Pappa rider ibland, ja. Mamma också, ibland. Inte alltid. På sommaren så brukar vi rida lite grann.
Tycker du om det, Mandy? Tycker du om det att rida?
Jag tycker mest om att rida på Travolta.
På Travolta. Och vad tycker du mest om? Att trava? Eller att? Vad heter det andra? Nej, det går så fort.
Jag vet inte.
Galoppera? Vad är det? Mm, det tycker du bäst om, tror jag.
Tycker du bäst om att galoppera också?
Ja.
Törs du det?
Ja.
Ja, det är ruskigt, tycker jag.
Tyckte jag. Men man ramlade av då och då.
Har du ramlat av?
Nej. Men jag har hållit på.
Ja, du klarar det.
Ja.
Vad bra. Jaha, men då tycker jag att vi med ett stort skutt, precis som en häst, ger oss iväg till hovstallet och tittar på när ni rider och får instruktion av pappa och där mamma agerar rundningsmärke nere i manegen.
Okay.
Är det en gammal häst?
Det vet jag inte så där. Fråga mamma, hon vet mer.
Jaha, lagom gammal kanske. Hur länge har kronprinsessan ridit?
Börjar väl i somras.
Ja, fast inte på en sån här stor häst.
Ja, men då börjar jag rida på henne.
På den här på en gång?
Mm. Mm.
Men först var det väl på...
Travolta.
Travolta, det är den där lilla russen där. Vilken är hästen bäst då?
Det vet jag inte. Olika, det beror på vilken humör de är på.
Mm. Ja. Rider... kan du rida en galopp också där, full fart?
Ja.
Ja. Det är väl kul.
Mm.
Hur är det med hoppning då?
Det vet jag inte, jag har inte tränat på så mycket.
Det blir så småningom.
Ja.
Och hålla på och sadla och rykta och sådär som flickor tycker om. Tycker kronprinsessan också om det?
Ja, sådär.
Mm. En del, en del bor ju i stallen nästan och håller på med hästar.
Mm. Ja, jag har inte tid att bo i stallen. Nej. Det är så mycket annat att göra.
Just. Och med det så är vårt besök på Drottningholms slott och hos den kungliga familjen slut för den här gången, för i år. Och jag ska be att få tacka så mycket för att vi fick komma hit även den här helgen. Och naturligtvis tillönska er hela den kungliga familjen ett riktigt gott nytt år från oss på TV1 och från hela publiken.
Då ber vi att tacka så mycket. Det har varit en trevlig stund. Det var skojigt att sitta ner och prata lite grann och få visa lite grann vad vi har varit med om. Men jag tycker att vi ska försöka på något sätt önska hela svenska folket ett gott och trivsamt nytt år.